När det uppenbart är att det här har begåtts regelbrott av så stor art, då kan man inte hålla på och hålla skenet uppe och hoppas att ingen upptäcker det man redan själv vet.
Ja, det är något som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Då vi ska ta upp Jamal El-Haj, kaoset i riksdagen, tarotkort och några brev som avslöjar hyckleri och ljummenhet i kyrkan. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
Stämmer.
Ja, vi ska börja med att prata om de nya turerna kring Jamal El-Haj, eller Haj, som har suttit i riksdagen för Socialdemokraterna. Mm. Vi har tidigare nämnt honom lite kort här eftersom han har deltagit på en konferens där det förekom en Hamas-profil och även syns på bilder tillsammans med den här profilen och syns på bild med Hamas-flaggor. Mm. Under lång tid har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försvarat El-Haj. Men i fredags när Expressen kunde avslöja att han har försökt påverka Migrationsverket i ett asylärende tycks måttet ha varit rågat. Socialdemokraterna uppmanade honom att lämna sin riksdagsplats och Magdalena Andersson uttryckte besvikelse. Historien slutar dock inte där. Jamal El-Haj har nämligen valt att sitta kvar på sin riksdagsplats fast som politisk vilde. Och därtill har uppdagats att Socialdemokraterna fick vetskap om den här asylhistorien redan 2017, men valde att nöja sig med att prata med honom då. Mm. Vad säger du om det här?
Alltså, hela den här historien har skadat Socialdemokraterna jättemycket, mycket mer än de vill. Och även Magdalena Andersson. De har skadats av detta, eftersom trovärdigheten sätts på sin spets. Alltså, Socialdemokraternas trovärdighet sjunker i fråga efter fråga. Det är ju alltid politiskt spel och kritik mot olika partier, självklart. Men det är ju väldigt många fler som börjar ifrågasätta trovärdigheten i det som sägs.
Tänker du bland annat på att hon sa det här med att han har ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas?
Ja, men det är så uppenbara saker som han har sagt och uttalat och bilder som du själv nämnde här, konferenser han varit på och så vidare. Och att man så enhärligt har då försvarat honom och liksom hållit uppe skenet och hoppas att stormen ska bedarra. Men det gör ju inte det. Det är ju lika bra att upp med sanningen på bordet på en gång. Och när man inte liksom gör det, då tappar man i trovärdighet på något sätt. Och jag tänker att Socialdemokraterna har inte råd med det här. För att det är så många frågor. Migrationsfråga till exempel, där man plötsligt kovänder. Jag menar, ingen tror ju på att vi alltid varit ett strikt parti i de här frågorna. Jag menar, inte ens en gråsoste tror ju på det. Så att det blir så uppenbart en trovärdighetsfråga som hela tiden sjunker. Så man spelar ett rätt högt spel faktiskt för partiets skull.
Mm. Jo, men Magdalena Andersson var ju ändå inte partiledare 2017 även om hon var finansminister. Ska hon verkligen ställas till svars för vad man gjorde då?
Nu är det ju ett parti som ställs till svars som hon företräder.
Jo, men är det inte en ganska fin egenskap att som partiledare kunna ge sina medarbetare flera chanser?
Man ska absolut ge sina medarbetare flera chanser och man ska också försvara sina egna partimedlemmar till en viss gräns. Men när det uppenbart är att det här har begåtts regelbrott av så stor art, då kan man inte hålla på och hålla skenet uppe och hoppas att ingen upptäcker det man redan själv vet.
Nu vet vi inte om hon visste det här från 2017.
Nej,
men bara hon också lämnar eller ställer sig bakom att han skulle lämna
riksdagen. Jo, så kan det vara.
Men
det
finns hon agerar ju till slut.
Det finns ju ändå andra i Socialdemokraterna som visste om detta. Mm. Och är man partiledare och den här frågan kommer upp på TV-debatt, tar man ju reda på fakta.
Vad tror du att det här kommer innebära på sikt då?
Alltså, dels får vi ju El-Haj som simmar fritt ut i plenarsalen nu. Så är det ju. Men grejen är ju den också att han har ju varit representant för en stor väljargrupp. Röstberättigade muslimer i det här landet. Som ser någon form av sin person i honom. Nu så försvinner det. Så jag undrar, Sara, om inte nyans, jag var inne på det förra valet, jag undrar om inte nyans till slut börjar bli ett alternativ för jättemånga muslimska väljare. Och det är en spännande utveckling. Inte bra för Socialdemokraterna.
Mm, du verkar nästan lite glad över att nyans ska växa när du använder ordet spännande.
Nej, men jag menar att det speglar den faktiska väljarkåren. Jag menar att Socialdemokraterna har ju tagit många av det genom till exempel en väldigt generös biståndspolitik. Och på olika sätt har man ju fångat upp muslimska, men egentligen tror jag inte många muslimska väljare håller med den politik, familjepolitik och annat som till exempel Socialdemokraterna står för. Så till slut kommer det att tippa över. Så det är ju inte så att jag gillar nyans, men jag tror att det speglar mer den faktiska väljarkåren. Så det är inget bra för Socialdemokraterna.
Ja, vi får se hur det blir framöver. Vi ska byta ämne.
Ja.
Och då handlar det om det kaos som bröt ut i riksdagen i onsdags. Det var när utrikesminister Tobias Billström läste upp utrikesdeklarationen och sa att Israel har rätt att försvara sig. Som en kvinna på åhörarläktaren började ropa ut ett anti-israeliskt budskap och fick föras ut i salen. Det hela stannade dock inte där. I den efterföljande utrikespolitiska debatten när Sverigedemokraten Aron Emilsson talar om det pausade stödet till FN-organet UNRWA så började flera personer på läktaren ropa ut pro-palestinska budskap och fick föras ut eller bäras ut ur salen. Totalt greps 7 personer uppe i polisen och därtill så var det några pro-palestinska demonstrationer som inte var tillståndsgivna som hölls utanför riksdagen. Vad säger du om det?
Alltså det får helt enkelt inte gå till så här. Alltså i Sveriges riksdag och plenisal. Det får inte gå till så. Så att återigen, va, det är inte bara att man i de här pro-palestinska sammanhangen ropar ut antisemitiska slagord, utan man beter sig också
Men snarare anti-israeliskt.
Ja, men det blir ju gränsdragning till det. Och sen också att man har icke-demokratiska metoder. Att demonstrera utan tillstånd, skrika emot ordningarna. Och vi pratade om trovärdighet i förra frågan. Det är klart att det här stärker ju inte deras sak.
Men tillhör det inte de grundläggande rättigheterna i en demokrati att få ropa ut sitt budskap?
Jo, det gör det på rätt plats. Och det är inte den som har mest tillhyggen och största megafoner. Det är odemokratiska metoder. Så att vi har bestämt en ordning här. Klarar man inte av det så ska man ju bli hanterad därefter. Så att mycket striktare ordningar, menar jag, för demokratins skull behöver ske.
Yes, vi ska gå över till nästa ämne. Och då handlar det om att Storfors kommun i Värmland promotar en mässa där det förekom healing, seans och tarotkort. Kommunen upplät närmare bestämt en lokal gratis åt den här mässan och lyfter fram den på sin hemsida. Det här sker inte långt efter att TV4s Kalla fakta har avslöjat att det inom delar av nyandligheten förekommer en glorifiering av självmord och att personer som går till ett medium med psykisk ohälsa kan råka ut för att inte uppmanas söka professionell vård. Nu har vi inga uppgifter på att det förekom några personer med de här synsätten på just den här mässan, men TV4s granskning visar att tarotkort i sig kan göra att man mår psykiskt sämre. Vad säger du om det här?
Alltså nu lever vi faktiskt i ett land där man får tro på vilket hokus pokus man vill. Ja, så är det. Så det är inte det i sig, även om vi kan absolut kritisera ovetenskapliga ting. Men problemet här är ju att en kommun och myndigheter i det här fallet då legitimerar ovetenskapliga metoder som om det skulle vara någon form av healing, och det blir ju en legitimering, va, av en ganska obskyr, udda företeelse. Det är där tycker jag problematiken finns, va.
Men skulle du som kristen inte vara glad om kommunen promotar något kristet event?
Jo, men det är ju väldigt, det är ju inte kommunens uppgift. Promota ska man inte, en kommun ska inte promota varken kristet eller muslim.
Så du skulle inte vilja att de gjorde det?
Det är inte, jag tycker det är odemokratiskt. Alltså, jag måste tänka en sekund innan jag svarar. Vänta. Nej, jag tycker inte att en kommuns uppgift är att promota en enskild religiös företeelse. Även om jag är kristen och tycker att det finns sunda uttrycksformer att be för människor till exempel på olika sätt. Men det är ju inte en kommuns uppgift att ge cred till mitt sätt att utöva andlighet. Det blir ju någonstans fel. För i så fall kan ju nästa vecka så är det kanske nästa religiösa uttrycksform. Så att sen kan vi ju bygga på sunda principer och ordningar av att människor har rätt till sin andlighet. Men det är inte en kommuns uppgift att göra det.
Vad säger du om själva företeelsen med den nya andligheten då, ur ett andligt perspektiv?
Nej, men alltså utan tvekan så finns det ju många mörka krafter och människor som mår psykiskt dåligt att gå in djupt.
Jag menar med mörka krafter?
Ja, men alltså, jag tror att det finns en världsbild där det finns entiteter som Bibeln beskriver som onda andar och så vidare. Jag tror att det finns en sån verklighet.
Och det är det som ligger bakom det här?
Jag tror mångt och mycket det är det. Därför att initialt är det ju spännande. Man upptäcker att det finns en andlighet och det kanske finns mer än bara det vi kan äta och väga och mäta. Och så öppnar man upp sig för det. Men i tidens längd blir man bunden av det. Och det finns psykiska saker som gör att människor, du nämnde själv med självmord, det tror jag inte gäller alla, men många vill komma ut ur sådana här saker man har kommit in i. Och det är inte så enkelt att göra det. Det är som att man behöver hjälp att bli fri. Mm. Det här talar ju Bibeln jättemycket om. I Jesu tjänst, han sätter människor fria. Och det är ju,
ja, vad kan du säga till dem om det är någon tittare här kanske som är fast i det här? Hur ska man göra?
Ja, men det som är så fantastiskt med den kristna tron, som jag ju tror speglar en sann andlighet, det är ju just kraften med förlåtelse, att man blir av med någon form av skuld. Det är avsägelse, att man river det som man har bjudit in, och tillsägelse, att det som är mörkt kan få gå.
Men kan man göra det själv eller ska man ta kontakt med en präst eller pastor?
Problemet är idag att du behöver ha någon som faktiskt tror på vad Bibeln säger. Men det finns mycket du kan göra själv. Genom att, för det är Gud som förlåter. Men det är du själv som avsäger dig det du har gått in i medvetet. Och det är bra om någon som är troende tillsäger dig frihet. Och faktiskt i namnet Jesus. Och det här låter ju som hokus pokus kanske för andra som inte är troende. Men det är en kraft i det. Och sund andlighet. Förändra inte din personlighet utan gör det hel i din personlighet. Så någonstans är det frukten som jag tycker ska avgöra vad som är sunt och inte sunt.
Ja, vi har pratat om det här tidigare så det finns mer information om det här ämnet i tidigare program som vi kan länka till. Ja, vi ska gå vidare men vi ska också säga det att kommunen menar att de inte promotade det här eventet utan att det bara fick ligga på deras hemsida. Ja, vi ska byta ämne. Och då har det blivit dags för veckans teologiska fråga som är en fortsättning på förra veckans spännande diskussion om uppenbarelseboken. Ja, vi ska fortsätta förra veckans diskussion om Bibelns spektakulära bok, uppenbarelseboken.
Kul.
Och nu har vi kommit fram till kapitel 2 och 3. Och vi har en liten karta här som visar dagens Turkiet. Där beskrivs hur lärjungen Johannes sitter i fångenskap på ön Patmos, som vi pratade om förra gången. Och där får han i uppdrag av den här Jesusgestalten som han mötte att skriva 7 olika brev till 7 församlingar. Den första församlingen är Efesos, sen är det Smyrna, sen är det Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea.
Just det.
Och alla de här församlingarna får då olika plus och minus, ris och ros. Och alla församlingar förutom 3 får både plus och minus. Men Philadelphia och Smyrna får bara plus. Mm. Och det är antagligen därför som vissa församlingar väljer att kalla sig Philadelphia-kyrkan eller Smyrna-kyrkan. Men Laodicea får bara minus. Och Jesus går väldigt hårt åt den församlingen i budskapet som han ger via Johannes. Han säger, du är varken varm eller kall utan ljummen. Därför ska jag spy ut dig ur min mun. Så det kanske inte är så konstigt att ingen församling vill kalla sig för Laodicea-församlingen. I de här breven får alla församlingar också olika varningar. Det kan handla om, fortsätt inte att göra det här för då kommer det här hända eller gör det här och så vidare. Alla församlingar får också olika löften. Och alla de löftena börjar med orden, den som segrar. Och det är väldigt vackra, nästan poetiska löften av olika slag. Exempelvis, den som segrar ska få äta av livets träd. Eller den som segrar ska få en vit klädnad och hans eller hennes namn ska inte strykas ur livets bok. Och alla församlingar får slutligen orden, den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vad säger du om det här? Varför skrevs de till just de här församlingarna och vad betyder det?
Det är väldigt intressant att det är de här 7 församlingarna och forskarna har undrat varför det är det. Därför att det är inte de största församlingarna. Någon är stor, Smyrna till exempel.
Nej, det är inte Rom och Jerusalem.
Nej, men precis. Så det fanns en tanke med det. Därför att de här bedömningen som Kristus ger församlingarna kanske gäller genom hela kyrkans historia. Det är inte alltid det vi ser utanpå utan det som finns inuti. Laodicea till exempel, det som var Kristi hårda dom här, det var hyckleriet. Alltså, det är bättre att du inte bekänner dig som kristen men än att göra det och leva på ett annat sätt. Då spyr jag ut dig. Min mun är väldigt kraftiga ord egentligen, men det är ett uttryck för att du representerar inte mig. Du, hyckleri är väl det värsta som egentligen finns i kyrkans historia.
Tänk så det är också en ljummenhet, inte bara hyckleri.
Nej, men det är ljummenhet och hyckleri. Alltså det är någonstans, du säger att du gör saker som du inte gör. Du är falsk, helt enkelt.
Och kanske en apatiskhet, att kan också, inte sticka ut.
Så kan det absolut också vara. Men Philadelphia då, som egentligen var ganska svag. Du är svag, du säger att du är fattig. Men, säger Kristus då, du är stark. Därför din svaghet gör dig beroende av mig. Och du är äkta. Och så har du bevarat mitt ord. Så han sätter någon form av beröm till, bevarar vi skriftens budskap eller inte? Så det är otroligt fascinerande. Och det är verkligen relevant ända in i vår tid. Så de här representerar olika bedömningar som Kristus gör. Vi bedömer mänskligt, men Gud bedömer vad som finns bakom det vi ser.
Mm. Tror du att alla dagens församlingar passar in på någon av de här församlingarna?
Ja, men i grund och botten kanske det gör det. Alltså, det är ju Kristus som får bedöma. Det är ju inte jag som har inte fått uppgift att göra det, vilket är väldigt tur för alla församlingar, tror jag. Och jag har inte den kompetensen själv, och ingen annan har det heller. Men han har en dom. Alltså, och du är inte vad du säger att du säger att du är. Du är vad som är innehållet. När du går till läkare, då vill du inte höra, åh vilken fin, om du nu har vilka fina kläder du har. Du vill, hur ser du ut på insidan? Du vill att läkaren ska vara sann. Kristus är väldigt sann, och det är smärtsamt ibland att höra.
Mm. Vad säger de här löftena då? De här den som segrar sakerna. Tror du att det konkret kommer vara ett träd och en bok och en sten och så vidare?
Ja, men ta till exempel det med trädet, livets träd. Det går ju tillbaka ända till skapelseberättelserna om livets träd och kunskapens träd på gott och ont. Och så livets träd står ju i ett uttryck för det eviga livet.
Jo, men tror du att det är ett konkret träd? Det står ju också längre fram i Uppenbarelseboken att det efter Jesu återkomst ska finnas ett träd där man kan äta frukt som ger läkedom åt folken.
Exakt.
Är inte det konkreta träd?
Ja, det kan mycket väl vara det. Varför skulle du inte kunna vara det? Och även det med livets bok till exempel. Alltså att det viktigaste boken vars namn, som ditt namn ska finnas i, är det som Bibeln beskriver som livets bok. Det är den bok som avgör din evighet och min evighet. Och ja, men det kanske inte är en bok, säger någon som säger, nej men tänk om det är en datafil. Ja, men då hade folk i 2000 år inte fattat vad en datafil är. Mm. Så att en bok kan alla förstå vad det är. Där finns den kunskapen samlad i en begriplig så att säga, text i det här fallet. Så jag tror att det mycket väl kan finnas en livets bok om du så vill. Varför inte? Mm. Varför skulle en enstaka teolog veta mer än vad den ande som jag tror ligger bakom de här skrifternas tillkomst? Så att det ena behöver inte utesluta. Det är klart att det finns också en symbolik i det, i bemärkelsen av livets träd. Alltså, men det är väl en bra sätt att sammanfatta det i ett träd som varar länge och som har liv i sig. Och som hela tiden förgrenas. Så att symboliken behöver ju inte innebära att den pekar bort, utan den kan ju peka på en sann sak.
Mm. Vad säger du om den här formuleringen, den som öron och höra vad anden säger till församlingarna då? Vad menas med det?
Det är oerhört intressant egentligen, därför att det är ju den heliga ande som ger den sanna kunskapen hur det egentligen är. Vi människor ser ju hur vi tycker saker ser ut. Vi kan ju bara se ytan. Men den Gud som finns, om du Gud finns, då kan han se bakom ytan. Bakom det där prålet till exempel.
Mm. Så det handlar om att se vad som är bakom ytan på den här
församlingen? Ja, men precis. Det profetiska är egentligen att säga hur saker och ting egentligen är. Mm. Och det gäller fortfarande idag, va?
Mm. Jo, men hur kan man hjälpa om man har öron eller inte då? Det står ju du som har öron.
Mm. Men det är ju där det andliga öronen kan öppnas när vi möter Gud och när vi vänder oss bort från oss själva och söker. Det stora nyckelordet tycker jag i kristen tro är att man söker Gud. Man söker sanning. Den som ber får. Den som söker finner. Och bultar ska dörren öppna, säger Jesus. Och bultar för mig ett bön och ett handlande.
Ja, vi sätter punkt där. Mm. Vi fortsätter diskussionen om Uppenbarelseboken nästa vecka.
Och nästa vecka är det kapitel 4. Och då är vi inne i vad är det som sker i himlen. Nu sker det, tror jag. Och inte bara då. Det blir jättekul.
Ja, hoppas ni vill se oss då. Och ni får gärna läsa kapitel 4 i förväg om ni vill vara med i diskussionen. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra!